Det är bokslutstider i kommunerna och på de flesta håll är det ganska fina siffror på sista raden. Staten har sett till att kommunerna inte ska lida av coronaepidemin, åtminstone inte i det här skedet. Men skjuter man istället problemen på framtiden? I slaget efter 12 idag, kommundirektören i Malax, Jenny Malmsten, välkommen.
Tack.
Riksdagsledamoten för Samlingspartiet och stadsstyrelsens ordförande i Vanda, Sari Multala, välkommen.
Tack.
Och TF-direktören för svenska enheten vid kommunförbundet, Linda Grönqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten, välkomna med. Jenny Malmsten, om vi börjar med dig, Malax kommun så gjorde ju sitt bästa resultat kanske någonsin och kunde skriva 3,5 miljoner euros överskott på sista raden i fjolårets bokslut. Det fanns där nog en del poster av engångsnatur, men nu utöver det, hur skulle du karakterisera fjolår?
Fjolåret var exceptionellt på många sätt och inte har vi tidigare sett ett likadant år, tror jag vi kommer att se det på lång tid framöver. Att ser vi Malax så ja, coronasituationen och statens stöd är en sak. Men vi har också många andra saker som har påverkat Malax bokslut som gjort att vi har fått det bästa bokslutet någonsin.
Hur stort skulle du så här mellan tummen och pekfingret säga att det här coronastödet var det?
Coronastödet var cirka 1,3 miljoner, men att vi har ju haft också ett skattebortfall på 0,7 miljoner ungefär jämfört med vad vi hade budgeterat. Men att där är ju också att jag tror vi lyckades helt bra med våra egna anpassningsåtgärder med att anpassa verksamheten och i ett tidigt skede som flyttpersonal och ändra för att möta de ändrade förutsättningarna som corona förde med sig.
Precis.
Så, ja.
Ja. Sari Multala, du är stadsstyrelsens ordförande i en av Finlands största städer, Vanda. Och ni vände ett större underskott till ett överskott i år, eller i fjol.
Ja, det stämmer. Alltså då i början av året, eller då när det var typ ett år sen, så visste ingen vad skulle hända och hur stort stöd också vi skulle få från staten och hur mycket kostnader skulle det också komma från olika corona liksom till vård, men också andra åtgärder som vi gjorde. Så då var det också många sådana saker som till exempel vi inte kunde göra för att det var inte tillåtet, till exempel konserter och så vidare och många andra som kommunerna i vanliga fall gör. Så det gör också att det gick inte så mycket pengar åt en i vanliga år. Men den där stora skillnaden var förstås det att vi fick ungefär 90 miljoner coronastöd från staten. Så det hjälpte att vända resultatet.
Mm. Linda Grönqvist, från kommunförbundets perspektiv hade ju också varit ett omvälvande år. Till exempel de prognoserna har ju kastat väldigt mycket längs med året.
Ja, det kan man ju säga. Och nu blev vi ju också hos oss liksom överraskade över hur positiva de här bokslutssiffrorna så här överlag såg ut också. Om vi redan tidigare under året liksom började säga att det pekar åt det hållet. Men det som jag kanske skulle vilja lyfta fram här att det som de här överlag positiva bokslutssiffrorna inte betyder är det att kommunernas ekonomi så där överlag i Finland skulle vara i skick. Att det här, jag tycker det är viktigt att peka på att det här är ett exceptionellt år, men kommunerna i Finland dras fortfarande med strukturella problem med åldrande och i många fall minskande befolkning och det finns ett stort behov av investeringar till exempel i att reparera byggnader och fastigheter. Så att det här, speciellt med tanke på att vi har ett kommunalval på kommande och nya förtroendevalda som kommer att väljas in, så är det viktigt att man inser att det nu har funnits ett möjligtvis positivt resultat som kanske då är liksom just exceptionellt. Det betyder inte att man kommer in i en kommun där ekonomin så att säga bara blomstrar, utan fortfarande så är det viktigt att ta itu med de här strukturella problemen.
Ja, ser du en risk att man skjuter problemen på framtiden?
Nå, inte vet jag om det direkt finns en risk, men jag tycker att här är det viktigt att man liksom är medveten om att det här är ett annorlunda år och att de här coronastöden av engångsnatur möjligen har gjort att resultaten ser bättre ut än vad de annars skulle göra. Sen är det här ju väldigt olika också. Kommunerna i Finland är ju väldigt olika. Vissa skulle ha kanske gjort ett plus oberoende och för andra så var det här helt avgörande att de här stöden kom in så att inte liksom ryggraden skulle knäckas i kommunerna, som jag tror det var Lovisa statsdirektör som uttryckte sig så i HVL i lördags.
Ja, Sari Multala, håller du med det här vad Linda Grönqvist säger?
Ja, helt och hållet. Alltså det är nu inga problem som har liksom nu löst under det här året, utan vi har försökt säkert i många kommuner eller alla kommuner bara liksom komma över den här situationen. Och sen och när vi kollade fram till i år till exempel, så det var redan då var det många som var tvungna att göra besparingar och till och med beskattningen höjs i många kommuner för att framtiden ser mycket dåligt ut. Åldrande människor, men också sysselsättningen som är lägre. Speciellt hos oss i Vanda som vi har flygfältet där, och det där området som sysselsätter ungefär 100 000 människor. Så den har gått ner bara det här området med ungefär 10 000 under förra året. Och några av de här arbetsplatserna så har vi tappat kanske för evigt, så att är på längre sikt i alla fall. Så det är ju mycket som vi måste göra i framtiden. Och förra året var också exceptionellt från statens sida, för de hade ingen gräns och hur mycket de kunde stöda kommunerna, och nu är situationen annorlunda för, vad heter det på svenska, men de här valtiotalouden kehus inte stämde i år, eller förra år.
Precis. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Jag vill bara fråga Jenny Malmsten, du leder en betydligt mindre kommun än Vanda, nämligen Malax. Hur gör ni i Malax nu då? Lutar ni er tillbaka bara och räkna pengarna?
Nej, absolut inte. Jag håller ju helt med det Linda sa, och det tänkte jag faktiskt också fylla på där, att fast det gick bra 2020, vi fick ett överskott, så är det ett jätteviktigt överskott att ha med sig, för att jag tror vi inte på något sätt har sett slutnotan av corona. För det vi märker nu, så att till exempel på 2020 så underskred specialsjukvårdskostnaderna, men ser vi redan nu på de första månaderna på 2021 så ökar kostnaderna för specialsjukvården ganska markant, åtminstone för vår del. Och trycket ökar också väldigt märkbart inom andra sektorer, bland annat då socialvården. Och man känner till ett ökat tryck inom hälsovården och inom psykisk ohälsa och mycket annat, så att de här pengarna kommer att behövas. Och frågan är om det ens räcker till, att jag är rädd att vi kommer att se minusresultat kanske redan 2021 igen, att 20 var nog mycket exceptionellt.
Sari var här inne på de här statliga pengarna, statliga budgetramarna som ju då töjdes ganska ordentligt under fjolåret, men det finns nödvändigtvis inte möjlighet till det där lika frikostigt stöd under det här året. Det här nu som då lite populariserat kallas coronastödet, var staten för frikostig i utdelningen av stöd till kommunerna i fjol, tycker ni? Borde man ha hållit i pengarna hårdare?
Riktar du frågan till mig eller någon annan?
Jag riktar den till er alla tre. Svara först du bara.
Okay.
Ja. No, jag kan svara att alltså det hjälper nu lite för... Ja.
Varsågod, Sari Multala. Vi tycks ha lite tekniska fnurror.
Jag hör min egen röst lite här, så det blir lite svårt i mitt ansikte. Men jag sa att det hjälper lite för...
Varsågod, Sari.
För i år också, men alltså det är för ja, jag fortsätter hela tiden.
Vi får kanske be där att vi kontaktar Sari Multala på telefon istället, eftersom datauppkopplingen inte tycks fungera här. Men det där, Jenny Malmsten, varsågod, du kan säga här emellan.
Ja, vad heter det? Ja, vi fick ett betydande bidrag 2020, men som jag var in på redan tidigare, så vi kommer till behöva alla stöd som har kommit, för att också möta de behov som vi ser växer och kommer nu också 2021. Och här finns ju också mycket annat. Kommunerna hade en ekonomiskt jättetungt från tidigare 2020. Det var mycket tacksamt med det stöd som kom 2020, men vi ser ju också att de ekonomiska utmaningarna finns kvar 2021 och framåt. Att på det sättet tycker jag inte staten... Det kom en engångsutbetalning 2020 som räckte till för det året, men att vi ser ju att behoven finns kvar, och vi har inte sett slutnotan på coronakrisen ännu. Inte, att
precis.
Det kommer nog att behövas.
Linda Grönqvist.
Ja. Ja, jag håller med det som Jenny säger, men kanske jag skulle säga så här att nu med facit på hand, när man ser de här bokslutssiffrorna från 2020, så kan man kanske tycka att det var lite väl frikostigt, men jag tycker att man mycket hellre för den diskussionen här, att har staten stött för mycket, än om vi skulle vara i motsatt situation och vi nu skulle ställa frågan att har staten inte tillräckligt stött kommunerna. För man tänker på det här förra året med coronan, så kommunerna har ju dragit ett otroligt lass i den här coronaepidemin. Och kommunerna är ju liksom så att säga som skelettet som håller upp Finland. Att om vi vill trygga en välfärdsstat som tar hand om alla sina medborgare, oberoende var de bor i Finland, så är det helt avgörande att kommunerna ges reella chanser att sköta sina uppgifter. Och liksom ur den synpunkten tycker jag inte att man kan säga att det var överdimensionerat.
Nu har vi Sari Multala med igen.
Ja, tack. Det som jag kanske ser ett litet problem här är att ge det ett tillräckligt klar syn till framtiden. Att de här problemen som vi har haft tills nu fortfarande står kvar. Att vi som stannar i kommunerna, eller vi som kommer vara där efter valet och bestämma, att de har samma åsikt än när det ser så bra ut för förra året. Det är redan nu som många frågar att är det möjligt att nu var vi så mycket på plussidan, att hur är det möjligt att vi måste göra, kanske tänka mer lite noggrannare att hur vi spenderar våra pengarna. Men problemet är också att jag tycker det samma, att det är bra att man stöttar kommunerna, att man kan liksom, man kunde till exempel hålla alla medarbetare i arbete, alla lärare och alla andra människor som är väldigt viktiga för vårt samhälle. Men på andra sidan, det hjälper inte så mycket, för coronakrisen fortfarande pågår, och vi borde kunna liksom ha pengarna till korrigera det som har varit, gått sönder nu under den här krisen. Jag menar att vi har mycket som vi måste ha pengarna till exempel mental problem med ungdomar, som ni hade precis i nyheterna till exempel, och många andra. Och det är bara det här vårdskulden som har växt mycket, mycket under den här krisen. Så att vi skulle egentligen behöva mera pengar i år och nästa år än kanske förra året.
Ja, coronaepidemins slutnota, den är ju ännu öppen. Vem var det som ville ta till orda där?
No, det var Jenny här. Jag tänkte bara säga att jag tycker det är viktigt också, som om vi tänker nu på en ny mandatperiod också, om man ser att man inte bara ser på ett år när man ser på kommunens ekonomi. 2020 var så exceptionellt att man måste se lite i ett lite större perspektiv. Och för viktigast ändå att de lagstadgade uppgifterna över tid finansieras på ett hållbart sätt. Och ett plus år så räddar inte på det sättet. Flera år med minus tidigare, och de kommande utmaningar vi också har, att det är väldigt viktigt att vi hushåller med det överskott som många kommuner fick i år, för att täcka de utgifter vi har. Och kommunernas utgifter har en tendens att öka också, fast inte finansieringen ökar i samma utsträckning.
Här var Sari var in på de här kostnaderna på grund av coronapandemin, till exempel då inom mentalvården och ungdomsarbete. hur stor bit kommer det här bli, tror ni, att det där att åtgärda sedan när pandemin någon gång är slut?
Ja, det är väl nog jättesvårt i det här läget att exakt kunna säga om hur det kommer att bli. Att det är ju den som skulle veta det, så skulle ju lösa många frågor. Att vad ska man säga? Tyvärr så är det väl liksom att följa med i läget och se hur det går. Men om man funderar på att hur ska det här då liksom finansieras, så kommunförbundets mål nu i regeringens kommande ramförhandlingar, så det är nog att ha sikte inställt också på tiden efter coronan. Och det betyder att man måste liksom garantera att kommunerna har en tillräcklig inkomstbas och möjlighet att finansiera sin verksamhet, både liksom nu under den akuta krisen men också efter den. Och därför föreslår till exempel kommunförbundet som en punkt att den här kommunernas ökade andel av samfundsskatten ska behållas höjd ända till slutet av 2023.
Hur låter det, Sari Multala?
Ja, jag tror att kommunerna kommer att behöva mera hjälp, och det här är ett bra medel till det. Men sen det viktigaste kanske för kommunerna och hela staten är sysselsättningen, och hur kommer det att liksom öka sen efter krisen. Och för oss i Vanda förstås, det är ju mycket viktigt, och det här med flygfältet, det är det så viktigt för oss att vi hoppas förstås att det kommer att sen hjälpa såna, som man säger, lite åt sig själv för när vi återvänder till det vanliga. Men för att vi vet att i hela Finland har vi sysselsättningsnivån för lågt i jämförelse med hur vi måste få pengar in, så att säga, att köta vår välfärdssamhälle. Så att det är någonting som regeringen måste ta itu med när vi kommer till det här. Nu, de här nya förhandlingarna, och se lite längre till framtiden. Inte bara liksom, det är inte så lätt att man kunde bara säga att nu behöver vi bära pengar för kommunerna från staten, utan de måste göra liksom de här sysselsättningsåtgärder och förnyas för att hjälpa statlig och kommuns ekonomi.
Ja, du tycker att de här åtgärderna hittills har varit så att säga för kortsiktiga då?
Jag menar att nu har de skött krisen mest, men att inte de här stora besluten som behövs, som de har också lovat, hela regeringen säger att det måste, och de har mål att skaffa mera arbetsplatser, var det 80 000, och det skulle förstås behövas mycket mera. Med att nå det där 80 000, det är också ett hårt mål, och det krävs att man gör mera beslut.
Precis. Har Jenny Malmsten någon kommentar till det här?
Nej, jag kan ju bara förena mig i det de två andra har sagt, att man behöver se det mer långsiktigt framöver, för att kommunernas utgifter så, eller kommunernas uppgifter så fortsätter att utökas, och indikatorerna visar att inkomstbasen inte kanske räcker till. Så det är viktigt att vi här får en tillräcklig finansieringsgrund, och att kanske också man ser över lite om kommunernas uppgifter utökas, att också inkomstbasen räcker till. Och det som Linda säger, vi kommer nog att behöva finansiering eller ett utökat stöd ett tag framöver, tror jag.
Ja, nu ändrar ju kommunernas uppgifter, till exempel nu från i höst så är det den utökade utvidgade läroplikten som det där innebär, att kommunerna får ta notan för också stora delar av andra stadiets utbildning. Småningom så blir det troligen en vårdreform. Borde man liksom på sikt se över hela den här kommunala finansieringsmodellen?
No, det borde man säkert, och på sätt och vis så är det ju också lite det man gör för tillfället. Alltså jag tänker på det att det här nu, hela idén med den här social- och hälsovårdsreformen till exempel, så är ju att trygga en mer jämlik social- och hälsovård för alla i Finland, oberoende var man bor. Det vill säga att det liksom inte ska vara skillnad på om du är bosatt i Helsingfors eller Lappland. Och här liksom så hänger såklart den här ekonomiska biten och hur det ska finansieras också med. Här handlar det då kanske inte bara om kommunerna utan också om de här kommande välfärdsområdena och hur den finansieringen ska se ut. Och det är ju liksom till viss del oklart ännu idag också att vilka alla ekonomiska effekter det här kommer att få för kommunfältet. Men att det viktiga tycker vi på Kommunförbundet så här generellt sett är att om kommunerna får utvidgade uppgifter som till exempel den här utvidgade läroplikten eller något annat som kommer liksom till så måste kommunerna ersättas fullt ut för det här. Mm. Att det är inte meningen och det är inte ens möjligt att lösa strukturella sådana här förändringar med något engångsstöd. Att det är liksom helt klart att kommer det några bestående nya uppgifter så måste vi få en bestående finansieringsmodell också.
Och där kan jag inte annat än hålla med det Linda just sa. Och det ser vi ju kanske redan när det gäller utvidgade läroplikten att som det ser ut så kommer inte det tillägg i statsandelar som kommer att täcka de utgifter som det faktiskt för med sig.
Precis. Och det är ett väldigt stort bekymmer som vi har liksom lyft upp hela tiden. Jag sitter mer också i kulturutskottet i riksdagen. Så det var redan då när vi hörde om den där lagstiftningen där att det var flera, speciellt Kommunförbundet men många andra som sa att det fortfarande inte räcker till med pengarna och det är väldigt svårt, speciellt när nu det kommer väldigt snabbt, alltså det är ungdomar som ska söka in till skolor nu, eller utbildning nu som liksom är redan där med i den där lagstiftningen och de måste få böcker och datorer och allt möjligt liksom för nästa alltså när skolan börjar i hösten. Så att det är ju ett stort bekymmer och det är inte bara just den här reformen men det var lite på andra också att man säger att nu ska ni göra det här till kommunerna och var ska man ta pengarna och det är förstås kommunerna får mera pengar men det inte är tillräckligt och då är det risken att man måste ta pengarna från liksom kvaliteten av utbildningen att hur mycket har vi möjlighet att liksom till exempel ha mera vad heter det här opinto-ohjaaja till exempel som man behöver också i den här reformen. Men jag ska säga några också från vårdreformen och det är någonting som stora städer är väldigt kritiska till om man kollar på kommunernas möjligheter att till exempel investera i framtiden. För då lämnar det mera kostnader till kommunerna och det tar mera pengar från kommunerna och när vi har redan nu vi har väldigt svårt att få tillräckligt med att våra pengar att räcka till alla nödvändiga investeringar till exempel skolor och daghem så då alltså hur kommer det räcka till exempel större vad heter det nu, alltså trafikinvesteringar som vi har också tänkt att göra i framtiden och det är ett väldigt stort problem som vi borde liksom försöka lösa på något sätt och det är nu den här finansieringsmodell som vårdreformen har verkar inte göra det. Det kommer vara helt omöjligt för större kommuner att köta alla sina uppgifter och investeringar plus att sen den annan fråga förstås att hur man kan fixa alla service på välfärdsområdena.
Så i de större städerna, Sari Multala representerar Vanda, vad säger Jenny Malmsten om en kommun av Malax storlek?
Vi är ju den situationen i Österbotten att vi Österbottens välfärdsområde kör enligt plan igång 1/1/22 och vi börjar, vad ska vi säga, pröva på det integrerade social-, primärhälso- och specialsjukvårdssamarbete även om finansieringsmodellen då förstås är en helt annan när det är en samkommun. Men det jag ser kanske som ett stort osäkerhetsmoment för vår del så är ju fastigheterna förstås. Vi har investerat väldigt mycket i nya fastigheter och hur kommer det här att se ut på sikt? Så där finns nog många osäkerhetsmoment, både där det gäller samkommunsmodellen som kör igång här nu och vid en eventuell reform.
Linda Grönqvist.
Jo, det här är ju nog en sån här vad ska vi säga, knäckfråga eller en väldigt stor fråga som vi funderar väldigt mycket på kommunförbundet och både hur det liksom ter sig ur större kommuner och, eller städer och mindre kommuners perspektiv. Att det här, jag förstår väldigt bra att det finns ett stort orosmoment i det här. Alltså där krasset så brukar man ju säga att med social- och hälsovårdsreformen så försvinner drygt hälften av kommunernas uppgifter och med det också drygt hälften av budgeten och då förstår man ju att blir liksom mindre än hälften kvar så är det ekonomiska svängrummet betydligt mindre och det påverkar just den här möjligheten till investeringar och sånt. Så att det här, jag förstår oron bra.
Så ni ser alltså alla en risk att de här nya uppgifterna som kommunerna påförs, att de inte, det finns en risk att de inte ekonomiskt kompenseras till fullo?
Det ser vi nog, ja.
Ja.
Och där, om vi kopplar det lite också till vårdreformen och det som det tidigare sades med kommunernas svängrum som minskar. Så där blir ju också, som Linda var inne på, också möjligheten att balansera ekonomin så blir ju mindre när kommunen på det sättet blir mindre i omsättning. Och det finns färre pusselbitar att pussla med när man ska få ihop ekonomin.
Ja, vilket svängrum har en kommun egentligen? Liksom? Det är ju då de här icke-lagstadgade uppgifterna, men det är ju knappast fråga om några stora summor. Det.
Nej, ja, det största är ju förstås utbildningen. Det är ju det viktigaste också, att vi har liksom fortfarande i framtiden kan ha ett väldigt bra grundskola och andra stadier också, att då har våra unga och också vuxna möjlighet att utbilda sig och sysselsätta sig i framtiden. Och det är ju någonting som vi har inte råd att liksom ta ifrån. Och sen de här andra kostnaderna, då förstås det är mycket viktigt också, men alltså det är inte stora. Att det, om man säger, om sen pratar om att hur man ska liksom få ihop pengarna, så är det inte där man liksom har de stora budgeterna, utan det är ju utbildningen. Och sen förstås att investeringar, det är ju en annan bit sen också. Men alltså det är ju väldigt, väldigt stor risk till det att om det här pågår, så att hur mycket kommer man kunna liksom höja beskattningen längre? Alltså det är inte någonting som vi vill göra i alla fall i Samlingspartiet. För det gör också för många det är att man inte vill bo där det finns högre beskattning och så vidare, också för företagen att vad man ska spara, alltså att vad man ska ta sig till. Så att det är ju inte så lätta vägar fram till från den här punkten om vårdreformen går vidare som det är planerat.
Linda Grönqvist.
Ja, alltså så är det ju det här, om man tänker på liksom vad kommunerna kan göra liksom för att förbättra sin ekonomi eller spara, få in mera pengar, så krasset så är det ju ungefär då att höja skatter eller höja avgifter eller att sluta med sån verksamhet som inte är lagstadgad. Den lagstadgade verksamheten så måste ju kommunerna köta. Och det säger sig självt att då finns det kanske inte så hemskt mycket att göra sen, för att precis som Sari sa så försöker ju de flesta kommuner in i det sista att undvika skattehöjningar av många olika skäl. Så att det här, på det sättet är ju kommuner annorlunda än, ska vi säga, en privat aktör. Om pengarna tar slut så kan man sätta lapp på luckan. Men här om så att säga pengarna tar slut i mitten av året, så inte stänger du skolan eller dagis eller något annat av det som kommunerna sysslar med. Utan då är man ju tvungen att ta lån i sista hand för att få den här verksamheten att snurra på.
Ja, skatterna. Vilken riktning tror ni att kommunalskatten kommer att ta? Så det på ett generellt plan.
Alltså jag ser inte att det är någon annan möjlighet att vi skulle kunna liksom drastiskt sänka den i alla fall. Även om jag skulle hoppas att man skulle kunna göra det förstås. Men att, alltså, om vårdreformen går nu på gång, alltså på det här schemat som är ganska snabb också, Så det finns inte så mycket spelrum där som vi precis pratade om. Men också måste jag säga en sak om den här tidtabellen som är väldigt snabbt, som jag är väldigt orolig för, att hur man kan sköta den här vårdskulden och samtidigt göra den här väldigt stora reformen i kommunerna. Det är en väldigt stor frågetecken också som vi försöker liksom lösa nu hela tiden i kommunerna. Och jag tror nog att jag håller med kommunförbundet som var med andra aktörer i samhället och sa att nu borde vi ta lite tid och liksom se till att om man ska göra sån här stor reform, så gör det i lugn och ro och ta lite mer tid och kanske skjuta fram det lite efter krisen.
Jenny Malmsten.
Ja, vad heter det? Du frågar om skatterna och vad vi tror om det. Jag hoppas ju att vi lyckas hålla den på en stabil nivå och ändå klarar av att uppfylla våra uppgifter och fortfarande hålla en god nivå på den kommunala servicen. Och jag är ju hoppfull så här i Österbotten kring det samarbete kring välfärden som vi kör igång här nu på samkommunal nivå, att det kan bidra till att effektivera vårdkedjorna och göra att vi kanske också har lättare till hantera den vårdskuld som följer i spåret av coronakrisen. Men för nya reformer så nog är det ju viktigt att man där har en långsiktighet, både när det gäller finansieringen och upplägg, att det finns tid att förbereda och planera oavsett vilken reform vi pratar om.
Men ska jag till sist få ställa en sån här fråga åt er, att hur tror ni att det här innevarande året och nästa blir ur kommunalekonomisk synvinkel? Sari var inne på det här att för ett år sedan så då pekade ju alla indikatorer rakt neråt och man det där befarade det allra värsta. Sen kom staten emot med coronastödet. Men vad, om ni tittar i kristallkulorna, vad tror ni om det här året och om nästa?
No, knappast kommer det att bli ett likadant år åtminstone som förra året. Att just den här vårdskulden som det har varit tal om, att det kan nog hända att räkningarna dyker upp under så att säga det här året. Men att sen, precis som det konstaterades, att vi är nu i en helt annan situation än vad vi trodde våren 2020. Så det här, hur det går, det kan ju hända att det går sen på något annat sätt än vi har tänkt oss. Så vi ska hoppas att det går så bra som möjligt.
Ja, alltså, om man hade den här kristallkulan så skulle jag gärna kolla i den och se vad det kommer att komma. Men alltså, nu ser det ganska hoppfullt ut på det sättet att kanske när sommaren kommer så kommer vi komma ur av det här värsta kriset i alla fall. Sen kommer det att fortsätta på sätt och vis till liksom, kanske hela året och kanske till nästa åren också. Men jag hoppas att vi har möjlighet att börja liksom med den här vårdskulden och att liksom leva lite mer vanligt liv och som jag pratade om sysselsättningen, att det som liksom lätt kommer tillbaka är speciellt på flygfältområdet, och det hjälper mycket med ekonomin också när människor har jobb och kan då liksom jobba och också det betalar då skatt förstås, så det behöver mindre service från kommunen. Men att det är ju omöjligt att se att hur det kommer att vara, och den här vårdreformen förstås kommer nog sen att påverka ganska snabbt i kommande år om det nu går igenom. Så att det är mycket, mycket stora moln också, men att jag hoppas nu att i år blir inte så som förra året, även om vi då fick stöd från staten, men på grund av förra året så är det mycket som vi måste sen fixa i framtiden, i år och nästa åren i kommunerna.
Jenny Malmsten.
Ja, jag hoppas att invånare och näringsliv orkar hålla ut här. Vaccinationerna framskrider och förhoppningsvis börjar vi se ljus i tunnel, men jag tror nog att kommunerna kommer att få kämpa ganska hårt de här två kommande åren för att håll plus minus noll bokslut. Och det blir nog inte ett år som 2020 inte.
Där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Ni har hört Malax kommundirektör Jenny Malmsten, riksdagsledamoten och stadsstyrelseordföranden i Vanda, Sari Multala, Samlingspartiet, och kommunförbundets TF-direktör för den svenska enheten, Linda Grönqvist. Mitt namn är Filip Sten, och slaget efter 12 är tillbaka imorgon.